Tack Jesus. Härligt. Nu ska vi be att det här ska bli bra. Och tack underbara lovsångare. Du fixade det här av leda möte och sjunga. Det var bra jobbat. Tack Jesus att den här får vara välsignat möte. Och tack Herre att du kommer med ditt ord. Och i ditt ord finns styrka. Jag överlåter mig själv att vara en medel där. Jag tackar att din ord ska göra sitt jobb. I Jesu namn. Amen. Det är helt underbart att du är här. Det är så kul att kunna komma och predika Guds ord. Jag kör lite grann det där som sist när jag var här. Därför att jag tycker att församlingen och våran tillhörighet ihop, den är bara så bra ämne. Så det är lite grann det här. Jag tyckte att det var väldigt bra mötesledning här. Så du får din flaska tillbaks. Så lite grann om det här att hur vi har blivit ganska individualistiska och du vet, allt måste vara ja. Och visst är det viktigt. Men det finns något annat också. Jag funderade, läste någon tidning om, det var i Finland. Vi har en sån problem, samma egentligen i Sverige också. Det blir inte tillräckligt med bebisar. Och det är inte bra för samhället. Därför att, och sen där finns såna här tankar att jo, men varför ska jag ta hand om någon skrikande liten plutte och göra jättemycket jobb för den? Och det var någon sån här myndighetsperson som, det var en intervju och hon sa så klokt att det är någons barn som kommer att ta hand om dig. Och det var sådär att wow, ja just det. Sen när den här som har bestämt sig att leva för sig själv och vara stark, till slut blir du gammal eller sjuk. Då kommer det någons barn att ta hand om dig. Wow. Tänk på det. Mm. Och när vi kommer till församlingen, vi kan börja från här första Korinthierbrevet 12. Det är den här kroppens. Kroppen. Men den är så härlig bibelställe. Därför att den berättar någonting hur Gud tycker att vi är. Jag tycker att det är vackert. Vi tar en bit där. Första Korinthierbrevet 12:12-21. Kroppen är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många utgör det en kropp. En kropp, alltså en enda kropp. Så är det också med Kristus. I och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi judar eller greker, slavar eller fria. Och vi alla har fått en samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av den enda kroppsdel, utan många. Om foten sa det, jag är inte hand, så jag tillhör inte till kroppen. Så hör den ändå till kroppen. Det är intressant att även att man tycker att nej jag är ute. Du är ändå inne. Du tillhör ändå. Här säger det, sorry, du är med. Om örat sa det, jag är inte öga, så hör jag inte till kroppen. Så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, vad finns då hörsel? Om allt vore hörsel, vad finns då luktsinnet? Men nu har Gud satt delarna samman i kroppen, var och en av den som han vill. Om alla vore en enda kroppsdel, var var det då kroppen? Men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en. Öga kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Inte heller huvud till fötterna, jag behöver er inte. Nej, tvärtom. De delar av kroppen som verkar svagast, de är så mycket mer nödvändiga. Det är, jag tror att den här bilden är lite därför i Bibeln, att få något generalt att förstå. Det är lite som det att man jämför också till familjen. Man säger också i kyrkan, prästen kan vara i många sammanhang, det är fader. Och sen vi är brödrar. Överallt i Bibeln är vi är brödrar. Så att man har en bild om någonting, att man tillhör i samman. Man har samma blodlinje. Du vet, maffia. Maffia. Därför funkar den så bra. Därför att man är samma blod. När jag anlitar min kusin och gör saker som polis får inte veta, då kommer polisen och frågar. Han vet ingenting. Nej, han vet ingenting. Därför att vi är släkt. Jag kan lita på den. Och på samma sätt, vi är in i släkt. Men det här är så intressant att vi förstår inte det. Och sen går man ännu längre. Alltså familje, man kan förstå lite grann det här. Man kan tänka adoption och sådana här. Jo, man kan koppla in i familjen. Ja, och sen man har samma efternamn. Du vet, om du skulle heta Jäppinen, då vet du att det finns inte många Jäppinen som... Då måste man vara samma släkt. Fast jag kände en Jäppinen en gång i tiden. Och han var inte alls samma släkt med mig. Jag vet inte. Jag skulle ha väl släktforskat. Kanske han skulle vara i någon lång väg. Det finns inte många av oss. Men det går ännu djupare. Därför här man säger att vi är samma kropp. Alltså helt och hållet. Att vi kan typ inte ens fly från att vara Guds kropp. Och det, om någon skulle fly en bit, det är riktigt våldsamt. Den här bilden, jag tror att den här är, ja, det är i Guds ord. Så det här är verkligen Guds ord. Han försöker säga till oss att ni är så nära, ni tillhör så djupt i mig. Och här säger man att även om öra skulle säga till ögat att nej, om jag inte är det där, då tillhör jag inte med. Då är jag inte med. Då är jag inte med. Det är typiskt, så barnsliga är vi. Om jag inte får som jag vill, då är jag inte med. Då slutar jag. Det kan man göra visst på en församling. Du vet, man kan bli lite sur på att de sköter inte på rätt sätt. Jag går på någon bättre ställe. Men i Guds kropp finns ingen bättre ställe. Du tillhör ändå i den här. Jag upptäckte en märklig grej på morgonen när jag rakade mig. Att jag rakar min ansikte, alltså skäcken, med vänster hand. Men jag var liksom sådär att, vad gör du? Jag visste inte att du rakar mig varje morgon. Jag är ju högerhänt. Jag håller ju mikrofonen också här. Jag kan visst hålla med vänster. Men jag har inte tänkt på att, du vet, om jag skulle ha berättat till dig, ja, varje morgon jag går borsta tänderna faktiskt med höger hand. Jag skulle kunna göra båda samtidigt kanske. Men nej, det kan jag inte, därför att jag är man. Jag kan göra en sak. Det är alltså, jag kan stoppa den där tandborsten i näsan och sen försöka raka. Nej. Det går inte. Man måste göra en sak i taget. Men alltså, jag hade glömt att min vänsterhand gör en sån där jobb. Och det är så som vi ofta blir lite sura också i kyrkan, att ingen ser mig. Ingen ser mig. Ingen bryr sig om mig. Mm. Varför är du med? Vi alla säger, åh, jag skulle vilja ge till Gud allt. Och sen, som man säger, vi församlingen är Guds kropp i den här världen. Och nu kommer vi dit att församlingen frågar kanske att skulle du kunna hjälpa till med någonting? Nej, jag har inte tid för den. Men jag skulle vilja ge Gud allt. Vilken del av församlingen är Guds kropp i den här världen har du inte förstått? Jag upptäckte nu när jag gick innan det här predikan in i toalett att speglarna och den här handfatet var väldigt rent. Det är någon nu, därför att sista gången när jag var där, det var inte alls så rent. Jag rensade, jag brukar göra så att när jag tvättar händerna och det blir den här papper, då kan man rensa handfatet så här. Och sen nästa gång jag går till nästa handfatet, och när jag har torkat min hand så, då har jag två handfatet som är fina. Så sista gången jag var tvungen att göra tre stycken. De var så skitiga. Och sen nu när jag gick dit, det var jätterent. Så någon i kroppen, som jag har ingen aning om, har börjat jobba där och rensa. Wow! Tack så jättemycket för det. Och den är troligtvis lite som min vänsterhand, att man har glömt att, men vad gjorde du? Nej, jag vet inte. Jag har ingen aning om det. Den bara hänger där. Det finns faktiskt en sån sjukdom mentalt. Jag läste en bok som, alltså namnet var så konstigt. En man som trodde att sin fru var en hatt. Den är tydligen en viktig bok i psykologins, ja. Men jag läste inte, jag lyssnade den på en sån här lyssnargrej. Och där, han hade hjälpt många med olika mentala sjukdomar. Så han, den här psykologen som hade skrivit den, hjälpte en kvinna som kände att hennes händer var inte hennes. Så hon tyckte att det är så hemskt att de hänger här, de där fula grejer, och jag förstår inte vad de är. Och det var typ åratals, många, många, många år. Och hon var inlagt i något sjukhus och de funderade, hur kan man hjälpa henne? Därför att hon liksom, det är inte bara skämt, utan på något sätt det är någonting som har hänt i hjärnan så att man inte känner till att det är en del av kroppen. Men de visste att den här damen gillade väldigt mycket bakelser. Och sen det råkade vara så att en gång den här köttaren som hjälpte henne hade matat lite grann och sen glömde en bakelse där på bordet. Och gick. Då försvann bakelsen. Och då, den var början för en helande process. Att hon fattar att den här armen som inte tillhör henne kan hjälpa henne att få bakelsen in. Och då med tiden hon upphittade sina händer och kunde liksom fungera som en människa. Och där kommer vi tillbaka till församlingen. Vi är i den fasen. Guds kropp. Fattar inte, vad är det som hänger här? Att, vad ska vi göra? Jag vet inte vilka delar är med. Och vi förväntar den mirakel. Att Guds kropp börjar förstå att det finns olika delar i oss. Och det kommer från den här mindre, det är vi här. Och sen det blir större och större. Därför att hela världens kristna, alltså jag menar när jag säger kristna, De som har gett sitt liv till Jesus. Du vet, ingen kan lägga något annat grund än Jesus Kristus och det som han har gjort. Och den som tror på den är med i kroppen, är med i familjen. Det står inte, jag har inte hittat den, att om du är riktigt irriterande idiot, du är borta. Jag skulle faktiskt vilja lägga den till. Om jag skulle vara Gud, de där värstingar, de där riktigt, riktigt irriterande människor, de skulle inte komma med. Vi skulle bara bränna dem. Tack Jesus att jag är inte Gud. Och därför är det faktiskt bra att det är inte vi som bestämmer. Därför att vi människor har så konstiga idéer. Utan det är Gud som bestämmer. Och han har bestämt att även att del av oss tycker inte att några andra tillhör med. Då är man ändå med. Den har öppnat väldigt mycket mina ögon. Den här, hur annorlunda det kan vara när man möter människor som tror väldigt annorlunda. Att liksom förstå att vänta nu, du tror så. Och de kanske tänker att du är inte med. Jag har mött några i Finland, finns ganska stor den här lästadianare. Och det är bara de som går himmelen. De tror på Jesus. Det är bara de som kommer till himmelen. Och när man pratar, då förstår vi varandra. Vi tror på Jesus. Många grejer är samma, men om jag inte är med, då är det hela vetet som gäller. För mig, men inte för dem. Och det är konstigt det. Men det är just det här. Om öga säger till örat att nej, 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 nej. Öran är så ful att den tillhör inte mig. Ändå Gud har satt oss tillsammans så djupt. Och när jag funderade den här predikan, jag fick den här enkel bild som egentligen vi alla vet, men som är också så djupt att den här är inte bara vi som lever nu. Utan det här, alla. Det här är alla kristna som har levt före oss. Och sen också de som kommer efter oss. Den här kroppen är stor, menar jag. Alltså den är jättestor. Och alla vi tillhör ihop. Och det är någonting så djupt när du tänker kroppen. Jag har ju här i huvudet. Är den som bestämmer. Och den får ju händerna och röra och fingrarna och allt möjligt. Och det är Gud som är huvud. Det är Jesus som är huvud i den här kroppen. Som är alla vi som tror på Jesus genom tiden. Och det är en enorm skara. Vi tillhör ihop. Och till och med den står här. Att den här jätteskara som har varit före oss. De är där och kämpar. De är där i himmelen och är yes. Du ska fixa det här. Bra Linda. Bra mötesledning. Yeah! Så det är inte bara vi. Om man tänker så lätt att det här är på något sätt så liten. Du vet, man pratar att men församlingarna, det har blivit mindre och i världen, det är bara världslighet. Och vad det är hemskt. Snart kommer antikrist också. Oj, oj, oj. Nej, det är Kristi kropp som gäller. Det är Jesus Kristus som hon sa. Hon är samma idag, igår, för evigt. Det är samma. Hon har inte blivit mindre när folk tror att han har blivit mindre. Om du om du skulle nu på något sätt se Stockholm. Den är en ganska stor stad. Och när man är här i Kungsängen, den kan se ganska lite. Men den är inte en dugg mindre när du är så långt ifrån att det ser ut att vara mindre. Det är lika stort hela tiden. Gud är lite annan skala. Därför att jag tycker om den här bilden att Gud är den kraften som ger atomer rörelse. Jag tycker väldigt mycket. Nu ska jag inte säga, du vet, ja, det är på ett sätt det är bibliskt. Men jag tycker om den här tanken att Gud är den kraften som ger atomer rörelse. Och då är det så lätt att förstå för mig att han verkligen är överallt. Jag har förstått att atomerna, de rör här också. I metallerna, de rör lite annorlunda. Där sitter Gud under dig också. Han är överallt. Han är överallt. Och det är en kraft och en sinne som är så medveten och som älskar dig. Just det här att när vi tänker, när någonting är tufft eller svårt, vi kanske tänker att nej, men ingen ser mig. Om apropå just det här att jag har glömt min vänster hand, och många gör i församlingen grejer som ingen ser, och sen många gör till Gud saker som ingen annan människa ser och ingen ger tack. Men egentligen det är precis så som vi påstår. Vi gör det för Gud. Och han ser. Därför att han är verkligen överallt. Atomerna. Jag gillar verkligen den där bilden. Gud är överallt. Och han älskar sitt kropp. Så det är någonting så speciellt, så härligt kärlek som han öser på oss. Och det skulle vara så underbart att vi skulle veta djupare den att vi tillhör tillsammans. Vi verkligen tillhör, och vi tillhör tillsammans med kärlekens band som är större än något annat kraft i hela världen. Så vi behöver inte vara oroliga alls om hur det går nu i världen. Det går bra. Därför Gud är lika stor fortfarande. Om man tittar, man ser ibland sådana här dokumentärer när någon satellit går ifrån jorden och jordklotet är där. Och där är Gud. Han äger allt. Han är i allt. Det där. Och han är inte bara någon sån här Gaia, någon hum makt, utan en fullständigt medveten, fullt av visdom. Och han har visat sig själv via Jesus. Och den är också så bra att när de här lärjungar funderar såna här djupa saker, och sen Jesus berättar något om Gud, och sen de är sådär att, ja Jesus, vi skulle vara nöjda om du visar Gud. Och sen Jesus är sådär, kom igen nu, hur länge har ni varit med mig? När ni har sett mig, ni har sett Gud. Jag tycker att den är starkt bibelställ. När ni har sett mig, då har ni sett Gud. Och då kan man se Jesus och hans gärningar och förstå att så här är Gud. Sån här kärlek har han oavsett människor. Den är en häftig bild det där. När Jesus helt sista stunden i hans liv är bara att visa kärlek. På korset, där finns den här lite värre kille och sen en annan värre kille som förstår i det sista att ja, men vänta nu, för säkerhets skull. jag skulle ändå testa. Frågade Jesus. Den är ganska blygt. Kom ihåg mig när du kommer till ditt rike. Och sen Jesus säger sådär. Idag ska vi fröjda oss. Tänk vilken förändring till den här mannen. Han är en av de där som har haft så jobbig barndom. Och du vet, nu kan det vara jobbig barndom för många. Men på den gamla goda tider, jobbig barndom kunde vara riktigt jobbigt. Då hade de inte ens mat. De hade ingenting. Och det kunde vara så hemskt. Och då blir man kriminell. Och han hade säkert förlorat så mycket i sitt liv. Och sen där i sista gör man en bra beslut. Man kommer till himmelen och tillhör i den här kroppen. Och då är direkt den här kärleken på honom. Jesus bara väntar. Du vet, han säger bara sådär, om du kan komma ihåg mig. Yes, du är med. Du förstår att hur lätt man kommer in. Jag har tänkt mycket, jag har en viss slags uppväxt. Och man tänkte mycket det här att allt ska vara rätt. Allt ska gå på rätt sätt. Och du vet, hur kan du bli frälst? Du behöver säga det här och det här. Och sen om någon kommer och frågar mig hur jag kan bli frälst. Vänta. Jag har den där underskrivet någonstans här. Och säg efter mig. Jag och sen ditt namn, hela namnet, efternamn också. Och sen du vet. Och egentligen här har vi bevis. Om du har sett Jesus, du har sett Gud. Och när någon frågar, kan du komma ihåg mig? Då är man med. Då är man med. Därför tror jag starkt att i himmelen kommer att vara så mycket mera än vi kan ana folk. Därför att han räddade många även i dödsriket. Ja, på finska det där ordet är så konstigt, men typ dödskriket. Det står att Jesus gick inne där och hämtade därifrån massa folk. Och där kommer han ljusande och folk är döda. Jag vet inte hur är dödsriket. Ingen aning, jag har inte varit där. Tack Jesus, jag har inte varit där. Men i alla fall, där går han och ljuser. Och sen folk är sådär, oh, wow, vad du är fin. Får jag vara med? Yes! Du får vara med. Och alla ni andra som tycker detsamma. Jo, jag är med. Jag skulle i alla fall vara med. Om jag sitter i dödsriket och någon kommer och säger att jag har frälst er allihopa. Yes! Och tänk vad det är härligt att då är du med. Och då är du med i Guds kropp. Som är en enhet. Det är densamma. Och han älskar sitt kropp. Och han älskar den också lokalt. Såna här lilla församlingar och stora församlingar. Det är ju härligt att vi är ganska stor församling här på Arken. Och vi gör allt möjligt. Och det är, när man var där vi var i Filippinerna och fick möjlighet att vara med på såna här resa. Och vilken respekt de hade mot Arken. Därför att igenom alla dessa åren har vi haft en möjlighet att hjälpa. Alltså jag skulle vilja säga att den har varit så heligt som ni alla har gjort för de barnen. Och för mig det blev en sån glädje när jag tänkte, jag har alltid funderat en första fadderbarn som vi hade. Hon var en sån här tjej med, som inte hade en andra hand. Då tänker man att när jag går dit, då träffar jag den här tjejen som jag känner säkert från vad som helst, därför att hon har inte andra handen. Men hon finns inte där längre med, därför att hon har gått vidare, fått utbildning och börjat jobba någonstans. Och det är precis det som är tanken, att vi kan hjälpa med ganska små summa en hel människa vidare i livet. Och alltså den var så stort att inte se henne där. Därför att då kunde jag förstå att hon har kunnat gå vidare i livet. Och när jag pratade med dem, hur många man har kunnat hjälpa. Och jag har egentligen inte brytt mig så mycket långa tider. Jag har haft egna problem. Jag har haft de där fadderbarn som man har. Och sen man skickar pengar och sen ibland skickar de en julkort. Hej, härligt, vi ber för dig. Vad söt. Men sen när man kommer på plats och man förstår att det här var en människa. Och då kommer vi igen på det här är någons barn. Om någon skulle hjälpa mitt barn, om jag skulle dö, och kanske min fru också, så att barnen är ensam, och någon skulle hjälpa mitt barn, jag skulle vara så tacksam. Jag skulle känna en sån kärlek mot den där människan. Och sen där har vi kunnat vara med. Nästan hela församlingen är egentligen med på det här fadderbarn-grej. Räs upp handen. Hur många av er har en fadderbarn? Så det är väldigt många av oss. Och tänk att du har kunnat vara med. Och så mycket någon någonstans älskar dig och är så tacksam för det som du har gjort. Och kanske gör lite slentrian bara, som jag gjorde. Tills det plötsligt kom att wow, det här är på riktigt. Det här är riktiga människor, inte bara såna här bilder om dansande barn som får en liten nalle. Utan den är på riktigt och det här är levande. Och på det sättet är vi levande, vi är hela församlingen. När min barn var sjuk, och då var vi ganska lång tid i sjukhusen. Och han pratade med alla de här. Alla läkare och alla frågade han direkt, ja, tror du på Jesus? Alltså, det är en speciell öppning. När du är cancersjuka barn, då får du fråga vad som helst och då vuxen måste svara. Det finns vissa grejer i livet som alla vet. Och då kunde man höra från sidan då deras ateismen eller tron eller vad som helst. Och det var så härligt att se några som var riktigt troende. Som kände att det här är min plats att välsigna i världen. Och där var då jag och fick den välsignelsen. Att någon jobbar dag in dag ut samma grej. Och då kunde jag smaka den välsignelse. Och då kan jag förstå att vänta nu. Vi tillhör samman. Den här troende syster som hjälper de där barnen. Vi tillhör samman. Där gör hon sådana saker som ingen ser, lite som min vänsterhand igen. Jag hade ingen aning. Jag ville inte ens veta därför att sjukhusen, du vet, många har en attityd mot sjukhusen. Man vill inte vara där. Nej, jag vill inte vara där, men jag är så oerhört tacksam av de som gör någonting där. Därför att den har stor vikt i sig. Jag hade skrivit den här. Jag behöver nog inte skriva upp den. Första Timoteus 6:6 står att du kan inte ta någonting med härifrån. Ni förstår. När man dör, det är game over. Det är slut. Och då kan man inte ta någonting med sig. Men där finns en krux. Du kan lämna ett arv. Du kan lämna ett bra arv här i jorden. Och du kommer att ta alla människor med som du har bluffat på något sätt med i kroppen. Det spelar ingen roll. Bara att få dem att säga, kan du komma ihåg mig? Yes. Jesus kommer ihåg dig. Jesus kommer ihåg dig. Och all den goda som du har gjort till Gud här på jorden, den är på ett sätt ett arv till de nästa. Ja, du vet, man tror att vi är så bra. Jag gillar den här församlingen stort. Tycker att det här är härligt. Och jag tycker verkligen, du vet, det var ett tag sedan på gamla goda tider, jag vet inte, 1500-1300-talet, någonting sånt där. Stora kyrkan samlade i samman och de röstade om den, att om kvinnan har själ. Om jag förstår rätt, de kom överens att ja, det har de nog. Kvinnan har nog en själ. Mm. Ni förstår vad jag menar om de som jag skulle släppa att inte komma till himmelen. Idioter. De som är helt enkelt. Ja. Men de tillhör i kroppen ändå om de har gett sitt liv till Jesus. Tyvärr. Men där röstade de att om kvinnan kan nu vara med. Och sen har vi gått vidare. Och vi har förstått att till exempel den där har varit stort en gång i tiden. Att man förstod att jo, men alla kan läsa Bibeln. Och det skulle vara väldigt fascinerande idé om vi översätter den på något språk som någon förstår. Mm. Men vad händer då med folket om de börjar läsa själv? De behöver någon som är visare och som visar vägen. Vem visade vägen till den här kriminella som hänger med Jesus där? Och sådär? Mm. Om du skulle komma ihåg mig. Men behövde inte så mycket vägvisning. Behövde bara ett hjärta som vänder. Du vet, vi har så mycket alla möjliga tankar som är så tokiga. Jag har varningens ord till er, speciellt singelman. Det är nog lite samma för singelkvinnor. Att man kan lätt hamna i en sån situation i livet att din idealismen dödar ditt liv. Så att jag skulle vilja säga att låt inte din idealismen döda ditt liv. Jag har sett så många killar som är väldigt intelligenta. Att börja söka något så perfekta tro, så perfekta församlingen, så perfekta liv. Att till slut man kan inte göra någonting. Man kommer sån, det är lite som såna här buddhiska munkar. De till slut, de är där i gruvan och koncentrerar på sin härlighet. Och det, jag såg en film som hette Into the Wild. Det är om en riktig händelse om en sån här kille som heter Christopher McCandless. Det är väldigt berörande. Ingen feelgood film därför att jag kan berätta att han dör i slutet. Det var en kille som, han hade en massa problem. Väldigt intelligent kille. Och familjen gick inte så bra. Och sen han bestämde sig att han försvinner. Han brände också alla pengar som han hade. ID-kort, pass, allt han brände. Och jag tror att han inte ens lämnade någon sån här brev till familjen, utan han bara stack. Och åkte runt i USA. Läste böcker, åkte runt. Och i den här filmen man berättar om det. Och han möter väldigt härliga människor som vill hjälpa honom. Som vill leda honom också till förlåtelse. Men han måste gå till Alaska. Och gå en sån här jättelång resa. Han är nästan, vad kallas det, besatt över den här tanken. Det är en jättevacker scen i den här filmen när en man som verkligen tycker om honom och hjälper honom mycket är sådär att du... Han hade sagt till honom att han har inga föräldrar. Så han säger att jag skulle kunna adoptera dig. Att kanske du behöver inte åka till Alaska. Och sen han är sådär, nej, jag måste åka. Men vi pratar om det efter jag kommer tillbaks. Och sen åker han dit. Och han är inte så jätteduktig på sån här överlevnad i Alaska. Du vet, ingen är egentligen duktig på att överleva i Alaska. Det är samma här. Egentligen om du är där i skogen, det regnar hela tiden eller sen det snöar och du dör oavsett vad du försöker göra. Han hittar en buss där, gömmer där och maten tar slut. Till slut äter han lite fel grejer också. Och till slut dör han. Den är så grym att hans idealismen drar honom så långt att han kan inte ge liksom av den. Därför att det är den egen idealismen som drar honom till det yttersta. Det var ingen självmord. Utan han bara trodde att han hittar sig själv. Och han hittar sanningen där. Och han hade skrivit i någon lapp där. Att happiness is only real when shared. Alltså glädjen är verkligt endast när den är delat. Alltså du måste gå så lång väg, vara döende där i bussen, ingenstans, hungrig, innan man förstår att vänta, jag hade fel. Det riktiga skulle ha kunnat komma via den, att jag delar den med någon. Och på något sätt, den berättelsen och filmen också, är väldigt vackert för oss människor i den här tiden. Som en exempel att du behöver inte gå individualismens väg därför att den slutar på den att du dör ensam. Och nu kommer vi tillbaks i kyrkan. Att vi tillhör ihop. Så noggrant tillhör vi ihop att det är som en kropp. Vi vet om någon del är bort. Jag hade en gallsten. Jag tycker inte om gallsten därför att när du äter fel grej, den smärtan är helt lyrisk. Alltså, kära någon, vilken smärta den här kroppen kan orsaka. Och sen kom en sån här operation och de plockade bort den. Sen någon natt fick jag en lite liknande smärta och jag tänkte, jo, det kan nog inte vara galla därför den är borta. Det är, du vet, smärtan kan vara så hård att man tillbringar den med sin sinne. Nu måste det vara densamma. Nej, det var inte det, därför den är borta. Samma hör man om människor som har förlorat några lemmar, att de känner att den är där. Så vi tillhör så ihop. Du vet, vi vet att det är nervsystem, alla känsel, allt det där. Och på samma sätt Gud, han känner oss. Paulus skriver, han skriver mycket. Jag har halva Nya testamentet, så då måste jag hitta rätt ställe här. Vi använder de här. Man ser faktiskt mycket bättre när man har glasögon. Jag har upptäckt den att det är den som kommer med ålder med den här kroppen. Det måste vara här, första Korinthierbrevet 15 och sen mot slutet där. Nej, jag hittar inte det. Emma muista. Jag har lilla hjälpare där, men jag hjälper inte. När man glömmer saker. Det är borta. Men jag tänkte prata lite om faktiskt Paulus här. Därför att nu när vi har pratat om att vi tillhör samman. Och sen är den delen att hur är det med mig där? För att jag är så jätteviktigt. Och individ. Jag som individ. Och Paulus är en bra exempel. Det är faktiskt just här i 15 och 8. Säger han så. Att nästyrk om i alla fall. Frun ser att. Men man ser inte. Man ser inte där i videon att någonting hänger i alla fall. Det är ju jättebra. Tack Gud för dåliga kameror. Så. Om vi kommer och, om församlingen går till 4K. Då är det jobbigt för predikanten när man. Ja. Vi går inte där. Vi går tillbaka till Paulus. Allvarligt. Han säger så intressant här på 15:8. Just det här att 9 kan vi köra. Jag är ju den minste av apostlarna. Inte värt att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än alla andra. Fast inte jag själv, utan Guds nåd som har varit med mig. Och det här är inte sånt här som ofta i kyrkorna vi säger, åh, men jag är den minsta, därför att i Bibeln säger att vi ska alla säga att jag är den minsta. Utan Paulus verkligen vet den. Därför att han har varit en monster. Han var en hemsk människa. Riktigt hemskt. Och sen kommer Gud och tar honom. Och säger att jag har bestämt att använda dig. Och då Paulus får en omvändelse som är. Den är mäktigt därför att, som jag sa, det är ju halva Nya testamentet som kommer från hans penna eller hjärta. Och så starkt och så bra. Och vad vill jag säga med den? Är den att din misslyckande kan vara ganska viktigt. Det kan vara bra att du misslyckas. Det kan vara bra att du krisar ihop. Och den tanken är väldigt konstigt. Som ni som är i församlingen vet att jag har haft lite för stora utmaningar i livet. Och jag kände att jag går sönder. Och sen det som var hemskt var den att jag kände att min tro har gått sönder. Och det, på något sätt man blir så haltande när man får jättestryk i livet. Man känner att tron gick sönder. Och jag liksom fastnade där. Jag bara stannade. Alltså systemen stannade. Som en kortslutning att. I sinnet, man kunde inte hantera den här tron därför att man hade misslyckats så djupt på den som man trodde. Sen ringde jag till en vän som har gått igenom samma som jag. Och jag berättade till honom att det här, ja, jag känner att min tro är sönder. Jag sa nog om honom, vi var på en promenad med min fru om. Där på vägen finns en hus, jättelång hus, som är spricken i mitten. På något sätt den är felbyggt och den har levt marken. Så den finns en spricka, en tegelhus. Som jag ser en jättespricka och sen att taket är också lite sned. Jag kände att det där är jag. Att jag har gått så sönder att det är liksom sprucken helt och hållet. Jag berättade den här till den här vännen och på något sätt man väntar en sån här jätte, du vet, som jag har självömkan, så då du kommer med någon medömkan. Och han var tyst ett tag och sa: Timo, tron kan inte gå sönder. Jag förstod inte den, nej. Men jag berättade till dig att min tro har precis gått sönder. Han sa att nej, tron kan inte gå sönder. Men din bild om tro kan gå sönder. Och den, bara de där orden, den befriade mig. Därför att jag kan förstå den delen, att min tro hade en problem. Som jag sa om det här att vi troen, det får jättemycket konstiga tankar. Och jag hade min tro om det som jag tolkar Bibeln, hur saker ska hända här i världen. Och det gick inte så som jag hade tolkat. Och då gick den sönder. Men det var inte Gud eller hans tro som gick sönder, utan det var min egen tro som jag har gjort en bild. Det var det som gick sönder. Och det är så viktigt för oss förstå. Också när vi blir besviken. När vi blir besviken på varandra. Man måste förstå att det är inte Gud du är besviken egentligen. Det är de andra människorna och kanske du själv. Kanske någon bild i dig själv var fel. Som i mig. Att helt enkelt jag hade fel bild. Och då kan jag ta den just det. Guds ord. Hans tro. Ofta, i alla fall finska folkbibeln, alltid när man säger tro, det finns en sån här bitar. Hänvisning. Att där nere, och sen där nere man tittar, det står Jesu Kristi tro. Att när Jesu Kristi tro, ni gör bla bla bla. Och den är så bra, den här Jesu Kristi tro, därför det är den materialet som kan aldrig gå sönder. Så din tro kan vara vad som helst. Och det kan funka, eller det kan inte funka. Men Jesu Kristi tro, den riktiga tro som kommer från honom, går aldrig sönder. Och där är också den här att när vi tillhör i kroppen, även att du hittar på några konstiga idéer att du inte tillhör, därför att ingen älskar dig. Gud älskar dig i alla fall. Och han har sagt att du är del av den här kroppen. Av den här stora kroppen. Det här är så underbart. Att vi måste börja fundera att sluta predikan snart. Jobbigt. Men det kommer nya tillfällena. Hemligheten i predikan är den att du kan hålla människor vaken bara så länge som det är möjligt. Jag personligen, det är 10 minuter. Nu har jag berättat en hemlighet. Tack att ni har lite längre än jag har. Men jag tror att man har sagt tillräckligt nu. Därför att du vet att du är så älskad. Du är så älskad av Gud. Och vi tillhör tillsammans. Och tillsammans, det finns inga begränsningar för den som vi kan göra. Det är häftigt att vi kan hjälpa någon barn i Filippinerna. Men vi, redan den här gruppen som vi är, vi kan göra så mycket mera. Och den bara går vidare. Därför att varje god verk, det finns den här underbara bibelställe i Efesierbrevet 2:10. att vi är gjorda för goda gärningar. Du är gjord för goda gärningar som Gud har förberett till dig. Och när vi, hela kroppen, är med och göra dem, den explosiva kraft är den här Jesu Kristi trokraft. Och då kommer det hända grejer. Då behöver vi inte längre vänta på väckelse. Då är vi där. När vi mer och mer börjar göra de goda gärningar som vi får i vårt liv, som troligtvis ingen annan ser och kommer att tacka dig. Men Gud, han ser. Han ser dig. Och han älskar dig. Och tillsammans vi kan lära, i bästa fall, älska varandra. That's it. Nu kan vi sjunga. Tacka Jesus att han är underbar.